Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podplay. Hej och välkomna till Åsa Nisses värvning. Åsa Nisse är blåbärssoppa och hit och dit. Jag känner mig så hurtig.
Men alltså, jag är så stolt över dig.
Tack,
Fraulein.
Du svek mig ändå. Du ångrar dig. Du ångrar dig. Jag ser dina ögon, de är svarta onda.
Nej, men jag är jätteimpad av dig. Men jag bara kände att så här, jag vet också när Ann Söderlund ringer och säger så här: hej, vill du åka Vasaloppet med? Det är superenkelt. Då vet jag så här, det är inte enkelt.
Nej, men det är väl inte enkelt. Men det handlar om inställning, va?
Ja, och den har ju du, men den hade inte jag.
Pannbenet, va? Det sitter i röven. Jag bara...
Du och Nisse Hallberg, det håller jag på att säga, åkte där. Det här är också en väldigt rolig anekdot. För jag och Klara Herngren var ju ute och badade vinterbad i isvak ute i Saltis. Och då var Nisse Edvall där.
Edvall eller Edvall?
Ja, Nisse Edvall då.
Mm-mm.
Ja, och...
Pappa-podden.
Ja, precis. Din poddpartner. Ja. Mm.
En av mina
700. Och 2000 unika poddpartner. Vad gör du om dagarna? Jag poddar. Mm, ja, men, och då så gjorde jag ett snabbt intro mellan Klara och Nisse. Och så var det inte så mycket mer med det. Sen var hon på en middag lite senare på kvällen. Då sa hon att hon hade träffat Nisse Hallberg i en isvak. Mm-hmm. Och de var så här: men det är inte det här roliga komiker, men det är min kompis så här. Och då var hon så här: visst hette han väl det? Så hon DMar honom och säger så här: vi sågs vid en isvak. Och han blev lite chockad.
Fast det var Edvard.
Ja, precis. Aha. För han var ju nämligen med dig uppe i Vasaloppet.
Ja, det vore han. Bambi på halis. Nej, men
berätta, ta oss igenom det här från start till mål.
Nej, men det har också blivit en höna av en fjäder på ett positivt sätt hela den här helgen med Nisse på något sätt.
För du skulle egentligen åkt med Manne, alltså Nisse Edvalls poddpartner.
Precis, som också är mycket bättre än jag och mycket mer vältränad det, så då skulle det blivit att jag skulle kommit gråtandes och spyandes in i mål typ.
Mm.
Men sen 2 dagar innan vi ska köra då det här Vasaloppet, vi har varit där och tränat, vi har spelat in förfilmer, vi är på gång liksom. Men sen har inte jag liksom tränat så mycket, för att det enda man vill göra när någon av mina föräldrar dör, det är ju typ gråta, äta en ostbit och dricka lite rödtjut.
Mm.
Så det kanske inte har varit jättemycket träning, men lite grann i alla fall. Och då ringer han och säger: jag är helt chockad, jag får inte köra Vasaåket för jag är förkyld. De är ju stenhårda med det, för de är ju enda liksom loppet, man ska säga, som har fått tillåtelse av svenska regeringen trots covidreglerna. Mm. Så de är ju liksom stenhårda. Så det var ju pinne i näsan och armlängdsavstånd hit och dit. Men så att helt plötsligt står jag där ensam utan partner. Och så tänkte jag så här, jag har inte tid med det här. Och så kom en massa förslag på så här, superåkare. Allt från så här, Sveriges bästa Paralympics-åkare till Anna Haag. Till jag bara kände så här, kanoners. Jag kommer ju se ut som så här, Elalia i skägg.
Och ja, det är ju roligt.
Ja, men det hade kanske inte varit så roligt, för så dålig är jag inte. Men då skickar...
Säger hon alltid.
Ja, men alltså,
jag fattar.
Jag är inte Åsa Nisse på hal is.
Nej, men du skulle ju framstå som Åsa Nisse på hal is. Vadå,
men det skulle jag aldrig. Jag är så vig och rolig. Inför småkläder. Ja, hur som helst så skrev då Gabriel som ansvarig för det här. Men Nisse Hallberg då? Och då hade jag precis smsat honom. Och han DMade. Så vi tyckte båda samma. Och Nisse är tillräckligt tokig. Han är tillräckligt uttråkad ska jag säga. Som alla komiker just nu. De ställer upp lite vad som helst.
Det är så bra. Haffa en komiker. De har inget att göra.
Älskar en komiker. Så att han följde med där då i sista sekunden. Och det är ju en gammal vän till mig. Jag har ju känt honom i snart 20 år. Och... ja, han följde med då och jag kände sen när vi kom på lördagen på eftermiddagen och han skulle provåka med Mattias Svahn som är så här, proffsåkare och filmteam och allting. Jag kände så här, nej nu har jag inte varit snäll. Du vet, han ramlade, han åkte som en stelopererad liksom, svan. Och han ramlade baklänges och på och skärtamentet och jag kände så här, nej men det här kommer ta 9 timmar. Vi bokade om våra tåg och våra rum på hotellet. Jag kände så här, nej men alltså det här kommer inte gå.
Men jag bara undrar, kan vi inte få höra Nisse prata själv? Det här låter ju sjukt spännande.
Ja, vi ringer till honom. För det som jag ändå måste säga innan vi ringer är ju att han är väldigt modig tycker jag. Jag tycker att sport handlar så mycket om för killar att de ändå måste prestera. Att det ändå måste se snyggt ut. Och det trodde jag kanske Nisse att det skulle göra, men det gjorde ju inte det. Och då blev han ju väldigt ledsen. Och, ja, men han blev som en liten tant, som en missnöjd, grälsjuk tant. Så det gick igenom många metaformoser. Men vi ringer honom då.
Ja,
jajamensan, Nisse. Goddag.
Goddag, jag försökte svara men du ringde FaceTime.
Vi vill höra din version, vad hände? Istället för hur gick det?
Nej men det var ju jävligt tungt att släppa runt på en snart 15-årig kvinna som inte hänger med. Nej jag är typ sjuk efter det här.
Det måste ju vara i totalt...
Jag har total vätskebrist fortfarande. Jag är helt
mör. Det kan man ju vara en dag efter pulkabacken bara. Så jag tänker 3 mil för någon som aldrig liksom har sprungit mer än 2 kilometer. Det måste ändå vara avancerat.
Okej, okay, ja. Vadå har aldrig sprungit mer än 2 kilometer? Jo, jag har sprungit 5 kilometer en gång.
Ja, okej, okay, det är försäkt.
Nej, men det var ju askul. Men det var ju superjobbigt.
Vad sa du när det var som värst då till han? Vad kallar du henne för?
Backseat driver. Och så skrek jag väl bara tyst till henne.
Jag hörde att David Sundin fick ringa och peppa dig, vad ska jag kalla det för?
Ja, jag vet inte om jag sa det hån. Det var väldigt mycket hån. Mm. Folk var ju liksom oroliga för min hälsa efter redan 8 minuter. och inte på skoj. Utan och det är jobbigt att prata när man tränar också.
Ja, fruktansvärt jobbigt.
Ja, det tycker inte han. Hon kunde rätta på. Oj, jag pratade rätt. Men det grät. Och det var ju någon gång han sa, men det är så vacker natur. Jag hade inte sett träd på 2 kvadratmil.
Du skrek ju också ganska ofta till mig. Jag hör för fan inte. Du tyckte att jag pratade framåt.
Ja, men du pratade framåt. Mm. Nej, titta. Det var där jag var jätteotrevlig. Jag har ju sett lite sen... och jag trodde att det skulle se bättre ut än vad det gjorde. Jag har ju en fruktansvärd skitteknik. Jag liksom duttar omkring bara lite. Och klagar. Och duttar.
Men du, ska du inte komma ut och åka på Gärdet då? Ska vi ta en liten sväng? Får jag lära mig utav en mästare?
Lite av en mästare. Du har ju sådana där som trickskidor du åker om.
Åh, herregud. Men en sista grej då. Varför följde du aldrig med ner till spat?
Nej, men vi skulle göra det andra dagen. Första dagen då var jag så trött efter bara att ha åkt 800 meter. Jag var ju liksom inte frisk när jag åkte, men jag kunde inte säga det till teamet. Jag har satt slem i 2 dagar. Men och sen skulle vi ju ner till spat dag 2, men då blev det ingen spa. Då blev det armbrytning och mellanöl.
Har du, du har berättat att jag också kastade ut dig och du tog en öl som du drack en knappnålspund av.
Ja, exakt. Jag gick ner till nattvakten och det var ju härligt för dem. När man beställde en öl, då sprang de. Det var gubbar som sprang upp med en öl.
Fan vad fint.
Du tror ju han var tänd på dig. Du tror ju alla är tända på dig.
Nej, alla män i 50-årsåldern. Det var inte en kvinna som tittade efter mitt håll efter att de hade sett mig i spåret. Inte ens om helvetet fräser i is skulle de.
Ja, men du och jag ska ju snart på nytt camp.
Ja, vi ska ju på träningsläger.
Mm. Vadå, vad ska ni göra då?
Vi ska på skidläge.
Igen? Mm. Har ni fått blodad
tand? Det här var ju tävling. På 4 dagars skidläger med gamla landslagsträna.
Ja, men då vill jag följa med. Det är avis.
Ja, det finns bara plats för 2 tyvärr.
Okej.
Men du kan sitta i en babybjörn på mig.
absolut.
Men det är en grej som jag ändå vill berätta för alla lyssnare. Det är att när vi kom in i mål, då var det som att du var ynglingen i typ Sövleborg som hade tagit studenten med höga betyg. Du satt och ringde runt och din far var stolt, din mor grät, din syster var i sjunde himlen. Det var som att att du hade uträttat ett mirakel.
Ja, men jag var ju alltså belöningssystemet, det var liksom första gången jag var glad på månader, kändes det som. Jag var på riktigt genuint glad att jag fick dricka en öl. Var glad. Jag hade inte gjort länge heller.
Jag känner ändå att så här längdhumor i dubbel bemärkelse kopplat med stand-up-komik, det är ändå någon form av bottenskrap. Nu har du kört längdhumor 3 gånger under det här samtalet. Ja. Är det så du tar dig fram i livet?
Ja, om jag tar mig fram som jag gör på längdskidor så kommer jag inte komma någon vart. Nu är det fjärde längdhumotet.
Ja. Skuttedutt kallas din stil.
Ja, skuttedutt, ja.
Saltomontal. Och nu kommer skuttet ut. Puss och kram.
Tack för det. Puss och kram.
Tack snälla. Hej.
Jag är intresserad av att skida. Med Nisse.
Men han är väl ungkar, den stackaren. Du kan ju alltid hora ut honom här i podden.
Ja, men det är fler som hört av sig och undrar om han är singel och tycker att han är snygg och sådär. Men jag sa inget.
Vi behåller honom för mig själv.
Nej, men vad var han sa när jag undrar varför det aldrig funkar med kvinnor? Jag är bra i små mängder, inte i en stor portion.
Så det finns någon som har lust att ta hand om en ståuppkomiker där ute.
En stor portion ståuppkomiker.
Så gärna.
Som snusar
24 timmar om dygnet.
Som helst så kommer jag att tänka på en liten rolig lek som jag gjorde med mig själv i morse.
Jaha.
Jag vet inte varför, jag tänkte bara säga, om du tänker på bokstaven K, vad kommer du upp i ditt huvud? Så kan du använda det i podden. Nu vet jag inte om det är så roligt, men då tyckte jag att det var jätteroligt. För den första jag kommer att tänka på var Kim Cattrall.
Jaha. Ja. Och vad finns det någon kontenta med det här? Om jag skriker en bokstav till dig så ska du bara blablabla. Första 3 grejerna som kommer upp. Ja. Och så får jag analysera dig.
Okej, men sen ska jag gå tillbaka till Kim Cattrall. För det som det här ledde till var Kim Cattrall-sexet. Varför det blev accepterat men inte andra sorts sex. Som till exempel sex i Girls med Lena Dunham som blev så jävla kritiserat. Men jag återkommer till det.
Vilken trött analys, men absolut.
Nej, det är ingen analys. Det är bara så här, så länge man knullar som i porrfilmer så tycker alla att det är accepterat. Både kvinnor och män, det är det som är så sorgligt. Men när man knullar med lusta och kött som du och jag efterlyser att kvinnor inte fortfarande 2021 inte riktigt får göra, för då är man en kåt, dräglande hynda. Då är det gärna smutsigt och läskigt, ungefär som att vi själv, kvinnor själva, inte vill acceptera att det är så det känns och ser ut när vi har sex. Vi vill fortfarande tro att vi är Kim Cattrall som snurrar runt och skuttar, hoppar upp och ligger upp och ner och är helt perfekta. Fast det är inte det vi vill ha. Men det är bara den sexen vi accepterar på till exempel tv och film.
Jag tycker inte Kim Cattrall har porrfilmsex. Hennes sex är ju mer som någon form av buskisfilm. Det är ju så här, hon blir det är någon som går ner på henne och hon så här ligger med benen upp och skriker i en libretto liksom. Alltså, men det som är hennes attribut är ju att hon har en perfekt kropp till skillnad från Lena Dunham som inte har det. Och när en imperfekt kropp har sex på ett flamboyant sätt, då blir det helt plötsligt vulgärt. Och det är ju bara tillbaka till någon form av struktur igen.
Jo, men jag tror att det är så mycket sånt som så här, står för.
Ja, och sen var ju Girls, precis som Sex and the City var med, på sin tid också, de var ju tidigare på bollen och gjorde någonting som var då väldigt radikalt. När man kollar med dagens ögon på Sex and the City så kan man ju, tycker man ju liksom att hehehe, lite buskis och knasigt, men då tyckte man att det var väldigt utstickande och crazy. När man kollar på Girls idag reagerar jag inte alls så starkt på de scenerna som jag gjorde för 4-5 år sedan.
Aha.
Så att jag tror att det handlar om att de där grejerna låg före sin tid, och nu när du tittar i efterhand på det så upplever du saker och ting annorlunda än vad du upplever då. Så jag tror alltid det är viktigt att cementera den känslan som man hade då för att kunna jämställa det. Det blir ju en lite av en MeToo-process när du kanske så här inte reagerade på att tyckte det var speciellt konstigt att chefen så här gav dig en klapp på rumpan på fredagsvinet liksom, men idag är det skitkonstigt.
Jo, men alltså, det handlar om att Lena Dunham visade liksom en hårig mutta för första gången i en tv-serie, vilket liksom skapade skandal. Och det här är någonting som jag känner att jag måste bearbeta. Jag var naken med en god vän häromdagen och hon hade en riktig buske och rejält hår under armarna. Och jag hajade till. Alltså inte för att jag liksom inte tyckte att det var vackert eller för att det var konstigt. Jag var liksom, det var bara inte det jag hade väntat mig. Så det är samma sak som vi pratade om, att det normativa med att vi ska leva efter 10 Guds bud och vi ska gifta oss, leva samman i alla dessa år, det är det vi åtrår. Fast det är inte det vi lever.
Nej.
Så vi åtrår någonting som vi inte åtrår. Och jag tror att det är samma sak med den här bilden, så här porrfilmsbilden, reklamfilmstjejen, den liksom bajsfria, liksom doftfria Cindy Crawford-modellen på H&M's liksom storbildstavlor. Den är liksom så fastätsad i min kropp och själ från min tonårstid.
Gud, det känns som jag vikarierar i din och Sanna Lundells podd.
Nej, du vikarierar inte, men det är bara att jag tänkte så här, jag vill ju se ut som Lena Dunham när jag knullar.
Ja, men det gör du ju förmodligen.
Ja, det är klart att jag gör. Eller, förmodligen är jag liksom even wilder. Men jag kan ju ändå märka, även på Mattias, att så här, när det blir för högljutt och galet, det är lite läskigt. Det blir ju urkvinnan Lucy som kastar loss apan i sig själv. Liksom.
Mm. Det, men jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag önskar att jag hade ett snyggt, smart svar uttänkt och liksom någonting.
Nej,
som
men
hade
hur, men hur din bild i huvudet när du har sex med Joel, är det en liten så här kamikaze-apa som snurrar runt, eller är det så här en het, liksom svar, lite sexy, clatchy clatch? Hur ser du dig själv sexuellt när du visualiserar det här på din blåa vägg till exempel?
Gud, jag tror liksom ärligt talat jag aldrig tänkt på tanken överhuvudtaget att hur jag visualiserar mig själv när jag har sex.
Har du aldrig spelat in en rulle?
Aldrig någonsin. Aldrig tagit en bild, aldrig någonting.
Ingenting?
På riktigt.
Men jag tror att det är it's the way to go, för att jag gjorde det en gång och...
Du mår ju uppenbarligen inte bra för det.
Nej, men alltså att höra sin egen röst.
Nej, men då skulle jag typ ta självmord.
Jo, men varför? Det är dit jag vill komma. Varför ska vi ta självmord för att vi hör oss själva stöna och skrika?
Nej, men
på vadå,
tror du en snubbe vill det?
Ja, det tror jag.
Nej, jag tror Joel skulle få någon panikångestattack och aldrig komma ut ur garderob någonsin igen om han skulle höra sig själv. Stånka. Han hade ju som ett prank med mig i början när vi blev ihop att härma mitt jag kommer ljud. Som en rolig grej som han tyckte att det var så här spexigt att så här uppringa i telefonsamtal eller när han tyckte någonting var gott och så vidare. Och då fick jag nästan, alltså jag fick nästan gråtattacker för jag skämde så mycket. För Nej. Det är så fruktansvärt att behöva liksom konfronteras med sitt eget jag kommer ljud. Det är någonting med jag kommer ljuden som ska bara vara i jag kommer zonen och inte plockas ut från den.
Jag fattar.
Det var inget libretto eller Kim Cattrall.
Nej, det tror jag. Det har jag ingen tro kring. Det är väl säkert ingen som har som låter. Men det jag menar är att ånyo så är det så himla många jävla liksom, rökridåer som inte vi tänker på. För när jag åkte den här då...
Jag tycker det här är en väldigt snirklig diskussion.
Nej, jag vill bara komma fram till att det pågår hela tiden... Att man står för att man är autentisk eller inte bryr sig särskilt mycket och vill vara en kvinna av idag, så blir man hela tiden lite tillbakatryckt. Nu ska jag berätta en riktigt... Jag säger så här, Mattias ringer till mig då i Vasaloppet.
Mm.
För att han ska då pusha mig.
Det var gulligt.
Ja, men det var helt underbart gulligt, och det var ju det som också fick Nisse att orka den sista milen, för att han, du kom igen Nisse, det ser så bra ut, du är så duktig. Han är ju väldigt peppande. Mm. Och jag hade berättat så här, när man liksom, när man sportar tillsammans och är ute, då tycker man att den andra människan är sexy. Om till exempel alla mina killar som åkt skidor, jag tyckte så här, här kommer min snubbe i skidbacken och han är het.
Mm.
Det kanske inte är någon biggie, men det är väl härligt att känna så. Jag känner inte alltid att jag tycker att mina män har varit heta när de sitter hemma och pillar sig naven eller snusat någonting. Men i skidbacken, då är det någonting i mig som händer. Och då sa jag det till honom så här, ja, visst är det härligt när man skidar och sådär, och när man gör grejer tillsammans. Nu känner väl du dig extra kär i mig när du ser mig.
Klabbar på honom, okej.
Men han, det gjorde han inte. Nej, det gjorde han. Men han sa så här, ja, men du kan ju, men mormor Inga, farmor Inga, du kan ju dra upp dina byxor. För man, nej. Nej. Nej, men du är så jobbig.
Men alltså, ja. Jag vet ju hur det där ser ut bakifrån. Du visar skärta, halva skärtamentet.
Ja, men det är för att jag har inga höfter, mage och inget skärtament. Så att det fastnar ju liksom på låren och så klidrar över. Det är ingenting som jag märker att jag har satt ner. På andra människor fastnar ju på skärtamentet. Så då har det ju varit någonting som har skadat. Sen har jag varit lite för liten jacka. Nej, det kanske inte har sett jättebra. Enligt vem? Farmor Inga hade tyckt att jag var jättefin. Så då säger han så här, jag är jättekär i det, älskling. Men kan du dra upp brallorna så man inte ser skärtamentet med? Då blir jag ju så sårad.
Ja, men det är klart du blir.
Ja, men jag fattar att det kanske var bra att han sa till att inte jag åker runt för halva svenska folket med en skärtament.
Men det, alltså, har de önskarna filmat åt det, från det hållet SVT? Eller har det blivit liksom, i och med att det här har legat på barnslotten och eftermiddagen, har det gått och visat dig i TV, eller har man fått blurra dig live? Någon stackars bildteckning som har fått suttit med någon liten suddig luddkludd på över din
skärt. Vi gick över budget 200 000.
Alltså, om jag tänkte på verkligen att så här, Gunde Svan kanske hade som en strategi att skita ner sig i byxorna, för man kunde inte liksom ligga bakom honom, för att då antingen fick man ju ta sig förbi honom, vilket var svårt, eller så fick man hålla väldigt långt avstånd för att stå ut med bajsdoften. Men jag tänker, du, din strategi är ju att liksom skrämmas med springan, kan man säga så. Och då pratar vi bakspringan, inte
framspringan.
Nej,
men jag tänker att varje dag känner kvinnor så här, men nu är det något fint, eller nu är jag så, och så får man den där, det är någonting också.
Du börjar med Kim Cattrall och slutar med, ja, att du visar skärten.
Jag menar bara att det är lite minikinemobbing. Det är allt från ålder som man vill, ni är närmare 50, det är hiten och ditan. Men man får inte vara för stark. Man får inte vara för obrydd. Då måste man få sig en liten tryckament.
Men tror inte du att om Nisse hade åkt med byxorna på halva rumpan, att du hade reagerat?
Jo, men det blev ju så chockartat. Det var lite som när jag var på yogan häromdagen och han sa så här, this is how it's gonna should feel, när jag skulle då försöka göra någon liten sittande, liggande katten och trycka ner. Så tryckte han till, jag bara och spy. Och så gick han förbi, så kom han fram och sa han så här, you should take a private lesson, så att du förstår vad det går ut på innan du kommer till den här lite braiga gruppen.
Men var det verkligen så han menade? Var inte det all välmening? Eller var det bara du som,
jo, det var ju all välmening. Men alla så här perfekta yogisar som satt där. Och så det var det så här, okej, okay, ja, men Lena Dunham med typ liksom, ja, men slidbusken. Alltså förstår jag lite så här, att man blir skammad. Varför kunde inte han ta det med mig efter och säga så här, det var jättehärligt att du är här, men vet du, jag skulle vilja ge dig ett råd. Ta ett par privatlektioner, saker du på. Varför var han tvungen att trycka till mig där? Det är mobbing! När jag kände mig vacker så blev jag då tilltryckt på grund av min skärtamentsgrej. Och det var ju all välmening. Så varför då tyckte jag att det gjorde ont? Då är det ändå så här 13-åriga Ann som så här, man går förbi och bara, har inga pattar eller? Det sitter i ens kvinno-DNA.
Mm.
Ja. Såg du inte Nissel på? Han ramlade, det var snor i skägget.
Men vadå, du vet ju att män har carte blanche i alla sådana där situationer. Det har inte kvinnor.
Jag vill ha det.
Jo, men jag vet, och du vet väl inte heller alltid om du är kvinnlig.
Om jag är kvinna eller man.
Nej, men alltså du spelar ju jävligt mycket på liksom männens planhalva och vill få samma bekräftelse som männen. Fast du vill ändå få det med liksom kvinnlig fägring och charm. Det är ju en omöjlighet.
Det tycker jag inte. Nej. Men ändå femma.
Ja, absolut.
Ja, vi går vidare. Vi går vidare.
Men du, hur har det gått efter PMS-bråket? Har ni löst det?
Ja, det tycker jag. Han tycker att jag ska ta tag i det där lite mer kanske. Nej, men jag, det är ju hemskt. Och det, Nisse bekräftade också hans ex-tjej att det är så här, varje månad så är män väldigt, väldigt rädda.
Ja.
Inför vad som komma skall. För man vet ju aldrig. Man vet ju bara att det kommer bli liksom åka av på ett vidrigt sätt.
Det är,
liksom...
det är ganska hemskt att leva med en semi-psykopat på det där sättet.
Ja,
jag kan ju verkligen skriva under det där också. Liksom, som också så här... Det har inte hänt senaste året eller förra året. 2 år kanske jag inte gör slut längre. Men förut gjorde jag slut en gång i morgon.
Det har alltså blivit bättre.
Det har blivit bättre. Jag vet inte vad som hänt.
Nej, men jag tänkte faktiskt på det när jag var iväg. Det har ju varit mycket senaste liksom, veckorna. Det har varit hotell och det har varit inspelningar hit och dit. Det är ändå ett roligt liv där man får bekräftelse och där saker händer. Och det är liksom roliga människor. Det blir lite smink. Det är lite hotellvistelse hit och dit. Medan Mattias är ju... väldigt mycket liksom jobbar hemma, är hemma. Han gör ju också saker såklart. Men det kanske inte är samma bekräftelse gensvar på hans morgonmöte med sina 4 medarbetare från jobbet liksom. Och så bara slog det mig så mycket när jag satt där med Nisse och vi garvade och du vet, vi tog en öl och vi hade åkt liksom Vasaloppet. Vi hade åstadkommit någonting som vi var stolta över, som vi tyckte var väldigt, väldigt kul. Och så ringde Mattias, han bara, hej, barnen sover nu. Så här, på hela kvällen, vi har liksom lusschamponerat, jag har bäddat sängen, vi har ätit, jag har varit på skridskor, bla bla. Jag bara så här, det var som att det liksom slog mig som en liten katapult att jag inte bekräftar honom så mycket i det.
Nej.
Att han, det blev så väldigt tydligt så här, vilket vardagsliv han lever nästan 24/7.
Mm.
Och då skrev jag så här, älskling, jag vill bara veta, om du vill göra ett litet äventyr eller stort så backar jag dig alltid.
Det var ju fint.
Ja, han blev så glad, oproportionerligt glad.
Jo, men det kanske är bara såna där grejer som behövs ibland, små instick utav så här pepp.
Ja, och då svarade han, tack, vad fint skrivet. Ja, äventyr tillsammans och även på egen hand. Och då blev jag sårad igen.
Du är lätt att leva med.
Mm. Men jag svarade det för treten, att han hade skrivit på egen hand. Så då sa jag, nej men... det var väldigt, jag tänker att man ofta tror att man behöver skriva så här så storsvulstigt. Man behöver bara bekräfta så här, fan, jag ser det, jag ser att du kämpar. Även fast det är sånt som man ska göra som mamma eller pappa, så är ändå, jag tror att man blir ändå glad av en sån bekräftelse.
Mm.
Mm. Hur har du bekräftat Joel, tycker du?
Nej, men jag vet inte, jag tycker vi båda faktiskt... Jag kan ju inte liksom sluta hylla vår relation. På ett sätt är det ju liksom... min enklaste relation. Vi bråkar aldrig, vi har ofta samsyn på saker. Vi är väldigt kul ihop och vi är påhittiga på olika sätt. Och jag tror så här att man lär sig väl också mer om relationer när man har gått igenom ett par olika. Och också så här, man lär sig också mer om sig själv som människa med vem man matchar med när man liksom har hållit på och harvat ett tag med folk som man tänker så här, han är rolig, jag är rolig, vi blir roliga tillsammans, och så blir det bara galenskap. Och under tiden man kanske behöver så här, ja, men i Joels fall så var det så här, jag bestämde mig ju också liksom att jag suger på kärlek. Alltså jag suger på kärlek. Jag matchar alltid ihop mig själv med fel typer av män. Så att så här, nu ska jag liksom inte lita på mig själv längre.
Mm-hmm.
Så jag ska välja en snubbe som jag egentligen inte skulle falla för.
Aha, spännande.
Ja, och ja, med det sagt så står han här. Det är ju inte så att inte Joel är rolig. Han är ju sinnessjukt rolig. Han är en av mina roligaste partner någonsin. För han är så lågmäld och så jävla underfundig med sin humor. Men han är ju inte center of attention som alla mina andra liksom, partners har varit.
Nej, jag fattar. Men det är också det som jag tycker är spännande. Och det är också något som jag har sett på Mattias, att han försöker. Och det var lite roligt nu med Ossian sa så här, när vi har varit med Nisse hela helgen, jag försökte verkligen vara rolig mamma, men jag hann liksom aldrig. Både Mattias och Julia, de vill känna sig lite trygga, de vill liksom lunka in i det, och sen när de får lite plats då kan de liksom
bjussa.
Ja, och så här, verkligen shine and glory, så alla älskar dem. Men jag förstår om man sitter med människor som, ja men du vet, Filip Hammar-aktigt, så här, bara vänta på en liten glipa för att så här, säga nästa grej, ingen lyssnar på den andra.
Nej, men alltså, jag har ju så många sådana typer av kompisar som är så här, stora inom sitt gebit, flamboyanta personligheter etc. Liksom, som älskar att äga rummet. Det är inte lätt för liksom lille Joel att kliva in där och liksom äga något mandat. Plus att deras, de här snubbarna är dessutom 20 år äldre än honom.
Jag tycker inte ens det handlar om det. Det handlar ju också om att vi helt, vi i de kretsarna vi ofta rör oss i, där har vi helt förlorat liksom...
Ja, vi är superfartblinda.
Ja, vi säger, nej, ingen lyssnar på den andra, in där, ett snabbt skämt, kul. Ja, nej, men har du gjort det? Men då gjorde jag det, jag träffade den och den.
Ja, men samtal är ju mer som en stand-up-föreställning där är liksom 18 personer i ett clubhouse där alla är så här superextroverta. Bara så här slänger in slapstick på liksom skämt på slapstick och på punch. Ja. Och sen är det klart, sen är det nästa, bam, bam, bam. Ingen har tagit in någonting utav ett samtal, utan det är bara en stor jävla sändning som pågår.
Ja. Och det handlar bara sändningen om att själv stå in i liksom, ja, man, center of attention.
Ja, men man kan ju gå hem från en middag nöjd med att man har fått säga ett och annat roligt under en kväll. Bara, ja, det var riktigt kul, det fick vi till. Ser du vilken fin kemi? Alltså, så har det ju mycket varit.
Jo, jag fattar. Men så är ju inte de flesta middagar med lite mer så här, lyhörda människor.
Nej, absolut inte.
Så jag förstår, det handlar om också, tror jag, att de kanske inte heller vill. De är så här, men sitt ni och så här, köta. Ju, det är ju inte en särskilt respektfull, ett respektfullt sätt egentligen.
Nej, nej, nej. Och jag vet ju själv att så här, jag är ju en sån person som tar för mig vid middagsbordet när det kommer till resonemang och babbel och älskar att stå i centrum och har behov av den platsen. Men istället för att liksom, i början när vi levde tillsammans, så känner jag ju en extrem stress för att säga, se något jävla kul, för fan, kom igen. Och så gör han inte det liksom. Men istället för att liksom känna den stressen, för den finns ju bara hos mig, så här, låta honom ta sin space. För när han helt plötsligt då säger någonting, och säger någonting skitbra, supersmart, roligt och analytiskt, då äger han ju rummet istället för att han bara sitter och slänger in de här små vedträna som bara liksom försvinner i någon form av gnista i en brasa liksom.
Jag tyckte det var så roligt när jag pratade med Amelia Adamo. Hon är ju gift, hon är ihop med sin snygga italienska frisör.
Precis.
Så satt vi över Zoom. Då kommer han hela tiden bakom med sina handdammsugare. Naken.
Naken.
Ciao, ciao. Hon hade bara, jag pratade med henne om det. Hon bara, nej, men jag har helt kapitulerat. Gå naken där, för du gör något, du går ju dammsuger naken. Han lägger mitt hår, han kanske säger lite klumpiga grejer då och då, så att jag så här blir röd i ansiktet. Men det är ju inte jag. Jag kan inte hela tiden ta ansvar för vem han är. Han gör mig lycklig, han är härlig att hångla med. Alltså, vi har det skithärligt. Sen kanske inte han är typ den som jag sitter och pratar om liksom Strindberg med. Men who cares? Hon var... Men det är inte så jävla konstigt att man brottas med det ändå.
Nej, nej,
nej. Till en början. Men hon hade bara sett så här, jag älskar allt med honom. Ingen man skulle någonsin kunna ge mig det han ger mig.
Nej, men nu är det så här, nu har jag och Joel varit ihop i snart 4 år. Och då är det så här, ja, men antingen så får man väl liksom dela på sig då.
Mm.
Eller så får man väl liksom bestämma sig för att gå vidare. Mm. Alltså så här, det är ju inte... Det är ju inte liksom... Nu, och jag är så här, varför ska man ge upp nu liksom?
Nu verkar jävligt dumt.
Ja, det verkar jättedumt. Ja.
Vi bröllop tillsammans, då blir
det bröllop. Vi bröllop. Men en annan rolig grej som jag var med om för ett tag sedan. Jag jobbar tillsammans med en väldigt spännande man med ett projekt. Och det har hänt någonting i det här projektet som inte har hänt i tidigare projekt. Alltså, vi skriver en grej ihop och han pushar mig att skriva liksom mycket mer naket, våga mer, släppa strukturer och så vidare och så vidare.
Mm.
Och det som är kul med hans kritik är att den är egentligen sinnessjukt hård.
Mm.
Men den är så pass pushande. Jag tänkte lite på skidgrejen där. Så att man liksom kommer över sin egen fåfänga på något sätt och liksom tar den till sig. Och när man tar den till sig och vågar släppa liksom prestigen, jävlar vad mycket längre man kommer med sig själv. Och jag tänker på hur rädda människor är för att kritisera idag. Och att det här har liksom blivit nästan en så här samhällssjukdom. Du säger heller att någonting är bra. Men egentligen någonting som du inte alls tycker är bra eller rent av skitdåligt. För du är så jävla rädd att du ska såra den andras känslor. Så du får egentligen en sämre beställd produkt, situation, ett möte etc. för att du är så rädd för den andra personens känslor. Men om du framför kritik på rätt sätt, med rätt typ av så här blir du bättre, ett råd, då blir det ju inte heller farligt. Då kan du ju bara hjälpa. Alltså jag känner ju att jag har ju blivit mycket bättre på grund av att jag har fått sån kritik som jag har fått. Eller så är det kanske bara så här gamla skolans sätt. Jag har inte blivit kritiserad på så många år.
Jag fattar vad du menar. Du får alltså konstruktiv kritik och som gör att du först blåser upp ditt ego och sen kan du omfamna det och ställa åt sidan, och då händer någonting konstnärligt med dig som skapar någonting nytt och annorlunda.
Exakt. Att så här, det är så jävla skönt att så här, sluta bli sårad av prestige.
Mm.
Prestigen kan ju ställa till det så jävla mycket för människor alltså.
Egentligen pratar ju du om allt jag har sagt idag. Yogaläraren, ja. Mattias i spåret. Det är mitt ego då som är uppblåst. Och sen så är det någon som försöker pysa på det, fast bara med kärlek, för att säga, ja men dra upp rallerna, för att det kanske blir roligare för dig när du själv ska titta på det där. Men jag fattar precis. Det är att man direkt så vill man att så blir man ett sårat ego.
Men för det handlar ju oftast inte så mycket om en själv.
Nej.
Men du är ju så van i den här typen av samhälle som vi har liksom utvecklat det till. Att du alltid är center of the universe hela tiden. Och då blir allting så himla mycket fokus på dig och dina känslor. Fast egentligen kanske inte handlar så mycket om dig och dina känslor. Utan det kanske handlar om det som är bortom känslorna. Förstår du? Och när man tar sig bortom känslorna, det var nästan en meditativ upplevelse att bara så här, okej, jag går runt här i sårad. Okej, ska jag svara på det här på något sätt? Okej, vad fan? Och sen så till sist bara läsa en gång till. Och så läsa en gång till. Och så bara, okej, vi plockar bort egot. Och så bara skriver vi. Och så gör man det. Och så bara, wow.
Mm.
Så kommer man till en ny dimension. Och nästa gång kritiken kom så kändes det liksom inte ens en tredjedel så jobbigt. Då var det nästan så här bara, ge det till mig. Mm. Att man blev liksom, ja, men som en jäkla soldat inom elitstyrkan. Bara så här, kom och visa mig, jag kan mer.
Jag fattar. Men det är väl det som händer också kanske när man är lite mitt i livet med allt, med träning, med kärleken hit och dit. Man bara, men det funkar ju bra ändå. Jag står här lite på, jag joggar lite då och då hit och dit. Och så kommer någon som säger så här, men ska du inte försöka utmana dig själv? Varför går du till den här gruppen när du inte riktigt förstår hur man ska göra? Du har inte förstått vad det går ut på. Men gå till någon, så kommer du tillbaka, så kan du liksom, har du dechiffrerat allting. Ja, men jag snackar om yoga sen. Men för mig blir det så här, det kunde du ta med mig privat sen. Alltså,
ni har mobbat, ni har utsatt, du tycker dumt om mig. Va?
Mm.
Alltså, så här, varför?
Och han har ju också rätt, han tittar på mig lite så här.
Han vill ju hjälpa dig.
Ja, men också lite så här, vad gör du här? Du kunde ju kanske gjort din research innan du gick in i en så avancerad lunchgrupp.
Ja, det är rätt i. Faktiskt.
Ja, nej, men vad spännande, men då, positiv kritik.
Positiv kritik, det är liksom...
Fint uttryck.
Ja, men ja, för att jag bara kände att så här, det var så mycket som föll på plats. Liksom. Jag märker att så här, allt från olika uppdragspartners till jättebra, alltså vi tycker det är så bra. Men nu kommer vi avsluta det här samarbetet, så går vi vidare. Istället för att så här, vet du, det här hade blivit mycket bättre om vi skulle kunna gjort på det här sättet. Vad känner du för det här? Och upplever du att folk hela tiden tassar runt liksom, på tå? Istället för att så här, jag är en sån här person som också njuter utav, och det kanske kommer från liksom, tidigare yrkesliv, att man säger, man är så van att vara kritiserad, och kritiken som kan också driva fram någonting. Men jag har inte upplevt det på kanske 20 eller 15 år i alla fall.
Mm.
Så att det här var liksom som en ny gammal känsla i mig, och jag kände så här, wow, fan vad coolt. Men jag vet att skulle jag uttrycka mig på samma sätt som han har uttryckt sig mot mig till min dotter eller till en 20 plus person, då hade ju de blivit söndrade och knäckta, för de är inte liksom vana med det här på något sätt. Men det finns någonting i att så här, ställa bort egot, våga ta till sig kritiken och komma längre. Om man bara vågar tänka den tanken, så tror jag att man skulle bli mycket bättre på sitt jobb, som partner, som liksom förälder etc.
Men det kräver ju också att personen som är din positiva kritikfeedbackare också är en liksom person som själv fortfarande brinner och tycker att det är spännande att så här, pusha någon framåt. Och det är jävligt lätt att så här, skriva på sin grej, ta sin, liksom, skriva på sin faktura och sen gå därifrån. Och det är ju det som är så intressant med människor som bara år efter år inte nöjer sig med det. För jag tycker flera gånger jag har skrivit bok har jag varit så här, men gud, ska det inte vara någon kritik på det här? Ska det inte, eller ska det inte vara någon så här feedback? Det är så bra! Och så läser man något år senare och tänker så här, men gud, sista delen av boken är ju bara så här, den hade verkligen behövt tajtats till. Och, så att, det kräver också att man vågar söka upp den typen av människor som inte är ja-sägare.
Ja, men det här är ju en stor skillnad också, för att nu får inte det här blandas ihop med typ en recensent som sågar. En Nej. Sågning är ju något helt annat. Det är ju att pissa på någons liksom hantverk. Att ge positiv kritik, det är ju att det finns ju en ambition i kritiken att göra något, att nå längre och komma bättre. Om jag skulle ha fått en ren sågning, bara du är dum i huvudet, det här är dåligt, du är för kast, då hade ju ingenting lösts. Mm. Så en recension är ju absolut inte, men däremot en feedback som har negationer i sig för att skapa bättre.
Mm.
Och för att jag tycker att så här, recensioner idag, de är så här, antingen är de så här, rädda för författaren, tassar man på tå för att rädda och kritisera, eller så är det en sån dräpa som gör att man liksom hamnar på golvet som en blöt katt.
Ja, men det är också bara för
att... finns ju ingenting som kan bli bättre efter en sån grej.
Nej, fast det finns ju också, det är ju en jakt på att skriva den elakaste recensionen. De elakaste recensionerna blir ju kultförklarade och en snackis som är så här...
recensionen står över hantverket.
Precis, precis. Ja. Och jag har själv varit med och liksom hyllat de där helt dräpande recensionerna för att det är roligt när någon vågar. Men sen vet jag inte egentligen om det är helt relevant alltid.
Nej. Ja, det var väl mycket om mer idag, va?
Ja, det var det lille.
Det var det lille.
Det var det lille.
Ja, men tack för att ni har lyssnat. Nu imorgon så sänder vi Lille Lördag Stories, och temat för storyn är diktatorsmat. Ja, vad åt egentligen diktatorerna?
Ska vi titta på? Gud, vad roligt.
Jag vet.
De åt väl hundvalp?
Vissa.
Hej då, buskram.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.